Han har besegrat allt det onda, övervunnit dödens makt. Jord och himmel, allt är honom underlagt. Han är universums herre, men han förnedrat sig. Då han gav sitt liv för mig.
Det jag ska ha här nu idag, väldigt grundläggande. Jag hade ju förra söndagen här, nästan två söndagar före. Då hade vi om Guds uppenbarelse, talade vi om då. Allmän uppenbarelse, det vi kan se i naturen. Särskild och människans samvete. Särskilda uppenbarelsen. Det vi kan läsa om i Guds ord, i Bibeln. Gud uppenbarar sig för människor. Och Pascal sa att om vi börjar på undersöka Gud, ja, då döljer han sig. Men om vi söker honom, då uppenbarar han sig för oss människor. Men vad har vi då för... Och jag tror att det är nedlagt. Jag hörde ett program på radion igår. Vet inte vad det var. Det handlade om evigheten i alla fall. Det var två stycken, de var inte kristna, men de talade om evigheten. Vad är evighet för någonting? Och då sa en av dem där att ja, han hade liksom ibland, han kom in på tro och grejer. Va? Och det står ju i Bibeln att evigheten, den är nedlagd i människans hjärta. Man kan förstå liksom att det här tiden så bara rusar på. Det är liksom ett slut på det. Evigheten, tidens början, tidens slut. Vi kan ju inte förstå med huvudet. Va? Men det blir i alla fall lugn och ro. Man slipper den stressen som tiden är. I alla fall, men människan har ju ett problem i alla fall. Vi har missat målet. Det är grundproblemet. Människans problem är ett missat mål. Synden kom in i mänskligheten. Och det fick konsekvenser. Något filosofiskt djupgående svar på det ondas problem eller syndens uppkomst, det har jag inte här. Men vi ska rikta in oss på frågan här, varför människan är i behov av Guds frälsning. Och för att vi ska kunna förstå, salig är den som inser att han behöver Gud, säger det ofta. Man kan översätta Jesu första salig prisning med det, va? För att rätt kunna förstå evangeliets erbjudande så måste vi förstå varför vi behöver bli frälsta. Varför synden uppkom och så, det ger inte Bibeln något klart och uttömmande svar på hur han uppkom. Och det beror på att Bibeln är inte så intresserad av syndproblematikens teoretiska sida, utan Bibeln vill ta itu med de praktiska konsekvenser som vi alla dagligen på olika sätt får erfara. Synden, det är inte någon abstrakt idé eller princip, utan det är en konkret verklighet som ständigt utför sitt förödande verk i världen, är det en som skrev här. Jag citerar det här. Det vi kallar synd, det är en i högsta grad aktiv makt som föder ondska på såväl det moraliska som fysiska planet. Synden är en förbannelse som håller hela skapelsen i sitt grepp. Och det är människans problem. Vi ska ta och läsa här i första Mosebok. Ska plocka fram det här. Första Mosebok, första kapitlet, 26 versen till 31. Utgångspunkten, det är det tillstånd som rådde innan människan hade fallit i synd. Det står det så här. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Det ska råda över havets fiskar och himmelens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden. Och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himmelens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sa, se jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Det ska ni ha till föda och åt jordens alla djur, åt himmelens alla fåglar och allt som krälar på jorden, allt som har liv, ger jag alla gröna örter till föda. Och det blev så. Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon den sjätte dagen. Människan var skapelseverkets höjdpunkt. Gud skapade människan till sin avbild. Om vi tänker på det perspektivet, vad det innebär i människans förhållande till gemenskap med Gud. Jag tror det att Gud skapar människan till sin avbild. Jag tror han ville ha en kommunikation. Gud ville ha gemenskap med oss människor. Vad var det människan fick för en uppgift då? Vad satte han människan till? Och så tänker vi, Guds avbild, vad stod det? Han gjorde människor till sin avbild. Ja, människan skulle råda över havets fiskar, himmelens fåglar, boskapsdjuren och hela jorden. Människan var satt till att råda över jorden. Vi fick en domän här. Människan var satt till att råda över jorden. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden. Lägg den under er. Råd över havets fiskar, himmelens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Människan fick en uppgift. Jag tror att Gud, han har skapat hela universum. Och så gjorde människan till sin avbild, satte oss här på jorden. Jag tror att han ville att vi skulle råda, vi skulle vara här, vi skulle bruka jorden, vi skulle bevara den. Det var inte meningen att vi skulle ha miljöförstöring och elände, utan hade vi gjort som det stod här, jag tror det hade varit ganska bra. Hade vi inte haft koloxidproblem och allt vad det är, va? Men det är klart att Gud visste ju att det här kommer att gå åt skogen. Men det är en annan sak. För Gud älskar fortfarande oss människor. Han har ju en lösning på problemet. Men i alla fall, det här var vad som det utgår ifrån, va? Jag ska läsa från Saltaren också. Nu var jag på och klickade på fel ställe här. Saltaren, den är före Jesaja, ja. Det är saltaren. Och så ska vi ha 8:e salmen. Och så ska vi ha 4:e versen. Stå så här. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa att du tänker på henne? En människoson att du talar om honom, va? När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du berett. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du berett. Vad är då en människa? Vad är då en människa? Vad är då och flödar henne väd? Jag kommer inte ihåg texten riktigt, men de ändrade lite på översättningen så det stämde inte att sjunga. Men Gud har satt människan till att bruka och bevara jorden. Och herraväldet som han var, det skulle komma, det hade Gud plan och tänkt att när människan här brukar jorden, bevarar jorden och förvaltar den. Men första Moseboken, 2 kapitlet, 15:e versen, står det så här. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Och Herren Gud gav namnet denna befallning: du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta. För den dag du äter av det skall du döden dö. Kunskapens träd på gott och ont. Vad kan det vara för någonting? Människan var ju skapad i Guds avbild och fick liksom den här tanken, men inte ska jag gå här och ta all information från honom. Det är ju bäst att jag tänker själv. Jag är ju lika honom så gott så jag börjar tänka själv. Men Gud insåg och visste nog att människan klarar inte av all kunskap. Kunskapens träd på gott och ont. Jag menar, hade vi gått och frågat Gud, inte skulle vi ha tillverkat atombomber och alla möjliga förstörelsevapen. Det vill ju inte Gud. Men människan åt ju av det här trädet så småningom och blev egentligen väldigt smart och tyckte jag vill vara som Gud. Mm. Vad skulle hända med dem, sa han, om de åt? Att de skulle döden dö. Dog de på en gång? För vi vet, nej, det gjorde de inte. Men det var någonting som dog inom människan. Det var någonting, vi ska se längre fram. Gud hade skapat människan med en fri vilja. Och nu ställdes vi människor inför ett val. Människan gjordes myndig över sin egen situation. Fick själv möjlighet att vilja guda, lyda Gud eller att avvisa honom. Varför tror du att Gud tog en sån risk som allt detta innebar? I ett kärleksförhållande mellan två människor så hänger det på den fria viljan. Människan var skapad med fri vilja. Och det är klart att om jag kommer fram till jag älskar Jesus. Om det väljer ju jag alltså. Ett förhållande, jag väljer ju min fru och frun väljer mannen. Och det blir en kärleksrelation. Så ville ju egentligen Gud ha det, va? Och därför tror jag att människan blev skapad med fri vilja och med ansvar för den. Tredje kapitlet i första Moseboken här. Första versen. Står det så här. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Han sa din tvivel, va? Har han verkligen sagt det? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men av frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt: ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna och fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskynken. Vilken taktik hade ormen? Vi ska jämföra vad det står i Johannes evangeliet. Johannes evangeliet, det är 8:e kapitlet. Och så har vi 44:e versen. Ska vi se om varandra ormen. Står det så här: ni har djävulen till far och vill följa ers fars begär. Han har varit en mördare från början och aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Ormen där, skulle Gud ha sagt. Han kom med lögner, han är lögnens fader. Han kan inte tala sanning. Han är lögnens fader. Så den taktiken, han smög in, börjar lite grann. Om det liksom börjar gå en liten lögn som gärna blir en större. Va? Det är den taktiken. Och den håller han på med fortfarande. Ormen han lockar med att om det åt av det förbjudna trädets frukt skulle deras ögon öppnas, så att ni blir så som Gud. Vilken synd gör man sig skyldig när man tänker så. Vi ska se vad det står i Ordspråksboken 16 och 18. Ska vi se här. Ordspråksboken. Om jag blir för lång här nu får ni säga till, så fortsätter vi nästa gång. 16 och 18, där står så här: stolthet går före undergång och högmod går före fall. Vi ska titta på ett ställe till. I Jesaja 14 kapitlet, enligt vanlig tradition, så är det, så står det beskrivet här hur det gick till när Satan föll. Vi ska se 12:e versen här. Jesaja 14 och 12. Står det så här: hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden? Du som slog ner folk, du som slog ner folken till marken. Du sa i ditt hjärta: jag ska stiga upp till himlen och jag ska resa min tron ovanför Guds stjärnor. Jag ska sätta mig på mötesberget Längst uppe i norr, jag ska stiga över molnens höjder. Jag ska bli som den högste. Jag ska bli som den högste. Men ner i dödsriket störtades du, längst ner i graven. Nu försvann korset och dags att runda av då. Det är ju jättebra det där. I alla fall, djävulen säger, står på något ställe, kan man tolka som att han var en av Guds närmaste medarbetare. Högmod kommer in i hans hjärta. Jag ska min sann göra mig större än Gud. Jag ska ta makten. Men det gick inte. Högmod går före fall. Vi ska underordna oss Gud. Vi har gemenskap med honom. Gå här. Jag tror det är bra att vi lyder honom. Helt klart är det bra att vi lyder honom. När människan gjorde det här valet nu, åt av kunskapens träd, var olydig. Vem är det som kommer i centrum? Jesaja 53. Jesaja 53 och 6. Där står det så här. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Vi gick alla vilse så som får. Var och en gick sin egen väg. Jag, i mitt jag, kom i centrum. Va? Jag, all gick vilse, gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Jag tror att vi behöver inte vara, vi stannar mitt i bedrövelsen. Vi gick milse, människan har ju ett problem. Bröt gemenskapen. Jag fortsätter, jag har fler grejer här och så har vi en liten lösning på problemet. Men den kommer vi till sen, det vet ju vi. Vi har varit med här förr och sagt att lösningen ligger i att jag säger ja till Jesus. Acceptera honom. Jag bekänner. Jag inser. Jag håller på att gå fel väg. Missa målet. Jag kom in på ett spår. Börjar kanske lite grann. Och så går det åt sidan. Ni vet om man på ett järnvägsspår växlar in. Växeln låg fel. Kanske inte syndes så mycket i början. Men det bär iväg. Och så kommer man till ett helt annat mål. Jesus kom ju för att rätta till det här. Och det vi sa på Golgata kors. Tack kära Jesus att här vi får inse att om det inte händer någonting så har människan ett problem. Vi var satte till att bruka jorden, till att bevara jorden. Men det ser du. Så är det ju så att det har vi inte gjort. Miljöförstöring, allt elände. Men det finns lösning. Din hand står utsträckt än. Du har en lösning på människans problem. Tack Jesus, men att vi får inse här att varför? Jo men jag behöver komma till dig och få gemenskapen med dig. Det är ju därför att vi behöver det som du kom ner hit till jorden, du gav ditt liv. Döden kunde inte behålla dig, du uppstod, du lever idag. Tack Jesus att det får bli en levande verklighet. I våra hjärtan, i vårt liv. Att du gett oss en fast grund att stå på. Amen Jesus. Amen. Det blir fortsättning nästa söndag.